When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden och den tredje delen av den odödliga som jag tycker att avsnittet ska heta. Men vi får se vad det heter. Hej Dan.
Hej Josefin.
Ja, nu är vi här. Nu vill jag ha upp lösningen. Jag vill att han ska klara sig. Jag vill att han ska bli den odödliga.
Mordkartellen har alltså försökt 7 gånger att mörda Michael Malloy. Men han lever fortfarande. Vi är nu framme i januari 1933, tror jag. Jag tror att det har blivit nytt år. Jag är inte helt säker. Det är fruktansvärt kallt i New York. Och en stor snöstorm är på väg in. Mordkartellen har krismöte. De vet inte riktigt vad de ska ta sig till med Michael, som ju vägrar att dö. Några i kartellen har börjat tro att Michael är övernaturlig. Uppenbarligen hans mage gjord av stål. Vem som helst ur mordkartellen skulle vara död nu. Alltså vem som helst skulle vara död i det här laget.
Ja.
Men det verkar ju som att ingenting i Michaels blod eller i hans mage kan döda honom.
För första gången i poddens historia så är jag villig att hålla med teorin om övernaturlighet. Ja, men alltså det är ju helt sjukt det här.
Ja, det är väldigt konstigt. Mordkartellen kommer då på planen att man borde strunta i blodet eller magen och inte försöka döda Michael inifrån utan döda honom med någon slags yttre påverkan.
Men ändå så att det ser ut som en olycka.
Ja, det måste ju fortfarande vara en olycka.
Ja, de kan ju inte köra på Tuffetonist idé där med att skjuta i huvudet.
Tuffetoni vill förstås skjuta Michael i huvudet fortfarande, men det får han inte göra.
Mm.
Tony påminner resten av gänget om att han ju faktiskt dödade den här kvinnan, kanske Mabel Carson enligt den ena teorin, genom att kyla ner henne. Och därför föreslår Tony att de ska vänta till Michael blir medelslös och sen lägga honom någonstans utomhus. Det är ju jättekallt här i januari 1933. Och sen kommer naturen att döda Michael.
Nej, han kommer komma in med istappar på fingrar och tår och bara, ge mig en till.
Så de ger Michael massor att dricka. Oklart vad det är för någonting, men Michael dricker ju allt. Han kanske till och med får smuggelsprit nu. Under kvällen kollar de temperaturen och det visar sig vara den kallaste kvällen hela vintern 32-33. En källa uppger att det är minus 26 grader i Celsius i New York den här natten. Och det är snöstorm. Det kan också vara att februari har börjat. Men det är 1933. Till slut blir Michael medvetslös av allting han har druckit. Tony och Frank fyller en vattendunk med 20 liter vatten. Bär ut Michael till Franks bil. Bär ut dunken till bilen. Och sen kör de under tystnad till Cortona Park. Som ligger nära zooet i Bronx. Bronx Zoo. Och där slänger de Michaels lealösa kropp i en snödriva. Sen drar de upp honom på en parkbänk. Tar av hans kappa och skjorta. Och häller allt vatten över hans kropp. Det är 20 liter vatten.
Och det var minus 26 grader.
Minus 26 grader. Så det vattnet kommer i princip att frysa till is på Michael.
Mm.
Michael reagerar inte överhuvudtaget på vattnet. Alltså han vaknar inte till, han rör sig inte. Och sen lämnar de honom där på parkbänken för att frysa ihjäl. Alltså en person som var vid superbra hälsa skulle inte överleva det här. Fullständigt genomblöt på en parkbänk i 26 grader kyla. Nu är mordkartellen säkra på att de ska lyckas.
Ja, för nu kan det ju inte ens vara Daniel som är där och hjälper till honom. Det är ju inte som att Daniel bara smyger fram och ger honom en filt.
Nej, och frågan är om Daniel ens vet var de är någonstans.
Ja.
Nästa dag kommer Tony till lönnkrogen. Alltså Tony kommer till lönnkrogen.
Nej!
Tony Marino.
Åh, jag trodde det var Mike.
Han börjar förbereda lönnkrogsverksamheten. Och går ner i källaren för att hämta någonting han behöver. Och där ligger Michael Malloy. Det verkar som att det här är en version av vad som hände. Det finns två versioner. Enligt den här versionen vaknade Michael till liv i snödrivan, frös lite grann, gick ungefär en kilometer tillbaka till lönnkrogen, övertalade bartenden Josef att släppa in honom. Och sen kan han la sig i källaren och sov. När Michael Malloy vaknar där i källaren så klagar han över att han är lite förkyld.
Man måste få skratta åt den här historien, alltså det här är ju helt sjukt.
Efter ett tag kom även Frank tillbaka till lönnkrogen. Han är superförkyld. För han har nämligen lyckats skvätta lite vatten på sig själv och också blivit nedkyld. Så han mår inte alls bra. Men Michael Malloy sätter sig och dricker sprit i lönnkrogen igen. Enligt den andra versionen av mordförsök nummer 8 så kom, det här är betydligt mer trovärdig, så kom polisen förbi parkbänken och tyckte, nej men där kan du inte ligga. Och tog med Michael Malloy till ett shelter, ett härberge för hemlösa, där han då fick värma sig. Och så gav hon honom nya kläder. Det lät ju betydligt mer troligt.
Ja.
För han borde inte överlevt där. Men Michael Malloy lever. Och han sitter fortfarande på Marinos och dricker sin sprit, eller träsprit, eller vad han nu får.
Den chocken. Men kan det vara så, jag tänker på, om man blir kall så får man, alltså man måste ha någon form av sjukdom i sig för att det ska bryta ut någonting, till exempel lunginflammation eller sådär. Och i och med att han har druckit så himla mycket, och det finns så mycket sprit i honom, så har det liksom haft ihjäl de här bacillerna och virusen här.
Det kanske är så här som kylarvätska, får bensinen att inte frysa.
Ja.
Nej, Michael Malloy skulle ha dött om det inte var så att det här var polisen som räddade honom.
Ja.
Så den versionen köper jag. Mm. Men alltså mordplan nummer 8 misslyckats.
Mm.
Och nu blir det dags för ett nytt möte för mordkartellen. De måste ju komma på plan nummer 9. Och nu är det lite jobbigt, för nu är det en till betalning av de här månadsavgifterna för försäkringarna.
Mm.
Och varje gång de får betala månadsavgifterna så blir ju planen lite sämre.
kan försäkringsbolaget ha ett finger med i spelet? Någon där som är lite förstår vad det här kan luta mot och är där som en liten skyddsängel?
Ja, fast ja, i och för sig, det kanske var skyddsängel då som tipsade polisen att det låg en hemlös man där.
Ja.
Så skyddsängelteorin lever.
Mm.
Tuffe Tony föreslår att man ska skjuta Michael i huvudet med en pistol.
Ja.
Men ingen tycker att det är en bra idé. John McNally, en av de medlemmarna du inte behöver lägga på minnet.
Ja.
Han tycker att de ska köra över Michael med en bil. Tennörat tycker att det är en jättedålig idé. Men de andra börjar lyssna. En bilolycka är en olycka. Det betyder dubbelt så mycket pengar.
Ja, det är det ju. Men det kan ju också vara vållande till annans död. Och, alltså att det finns ett brott bakom. Och då är det ju inte... Alltså det hamnar ju i gråzonen där. Man vet ju inte riktigt om det blir en olycka eller om det blir ett brott.
Ja, i Irving Wallers artikel har Tony en till bekant som heter Tony. Alltså en tredje Tony, oh, som är en professionell mördare.
Mm.
Förmodligen någon slags hitman åt maffian då. Och att i Irving Wallers bok så är det han som projektleder plan nummer 9. Men vi kan strunta i tredje Tony. I en annan version så är det taxichauffören
Harry,
som nu blir intagen mera i planerna. Harry Green.
Ja.
Han är ju bra på att köra bil.
Ja.
Men konstigt nog får han uppdraget att hitta någon som kan köra på Michael Malloy. För de vill att någon annan ska göra det.
Ja.
Harry är 23 år gammal och hans föräldrar är ryssar som har flyttat till USA. Så Harrys uppdrag blir att arrangera en trafikolycka. Han försöker få andra att göra det först. Men ingen vill ta på sig det. Så att han måste göra själv till slut för att bidra till mordkartellen. Så det är förmodligen Harry Green som projektleder mordplan nummer 9. De ger Michael Malloy massor av sprit. Det är ju inte så svårt. Så att Michael Malloy blir nästan medslös. Sen trycker sig massa personer ur mordkartellen in sig i taxin och lägger Michael Malloy över sina ben i baksätet. Harry kör några kilometer tills han kommer till Gun Hill Road, fortfarande i Bronx. Tuffe Tony och Tony släpper ut Michael och håller sedan upp honom mitt på vägen med utsträckta armar. Som ett kors, alltså han står upp och har utsträckta armar. Och de håller då i varsin arm. Sen backar Harry några kvarter för att ta sats.
Nej. Åh. Jag kommer att avsky och lyssna på det här. För det är så hemskt att skratta åt mig. Men det här är ju bara... Det här är ju som en... Jag vet, dockteater.
Det är mitt i natten och mitt i vintern.
Ja.
Och tanken är alltså att Harry ska köra i full fart. De andra två ska kastas åt sidan. Och han ska frontalkrocka med Michael Malloy då.
Och vi måste klippa bort mitt skratt sen. Det här är ju...
Jag tror att det kommer att bli svårt att inte skratta.
Oh.
Så Harry trycker gasen i botten och börjar köra allt han kan mot Tony, Tuffe Tony och Michael Malloy. Men då ser Tuffe Tony ett ljus glimta till och skriker stopp och signalerar att de måste avbryta. Harry lyckas bromsa taxin och alla står där tysta och de är rädda för att någon har kommit på dem. Men till slut kommer de fram till att det här ljuset, det var ju bara någon som tände ljuset i sin lägenhet nära.
Aha.
Så att det var ingen fara, de kan göra det igen. Det här tycker man att folk borde märka i huset. Om de liksom rivstartar taxin och ska köra på stackars Michael Malloy.
Och han backade långt också, var det? Det var ju fyra...
Ja, några kvarter.
Ja, några kvarter.
Men, nu är det dags igen då. Så han backar, kör på i full fart. Och i sista ögonblicket hoppar då Tuffe Tony och Tony åt sidan. Men det är också Michael Malloy. Så Harry Green kör förbi. Michael Malloy verkar inte riktigt medveten om vad han gör. Men det var så här, nu hoppar vi åt sidan, okej. Så då får de ställa upp honom igen. Harry backar tillbaka. Och sen sätter han full fart igen. Och jag förstår inte att folk inte märker. Det kan inte vara totalt folktomt i New York, i Bronx. Även om det är mitt i natten. Men nu kommer taxin igen för tredje gången i full fart. Tuffy Tony och Tony släpper Michael Malloy ihop på sidan. Taxin närmar sig. Men Michael Malloy hoppar också åt sidan. Oh, och taxin missar igen.
Oh, jag blir ändå orolig där.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Så, det är bara att försöka igen. Harry backar. Trycker gasen i botten. Tony och Tuffy Tony står och håller i Michael. Oh. Nu kör taxin i 80 km i timmen. På den här bakgatan i Bronx. När taxin är tillräckligt nära hoppar Tuffy Tony och Tony åt sidorna. Och kvar i mitten står Michael Malloy. Och taxin träffar honom.
Nej.
I 80 km i timmen.
Nej, nu var det inte kul längre.
Först dunsar det till ordentligt när taxin slår mot Michael Malloys kropp. Och sen kommer ännu en duns när Michael Malloy landar på marken. På något sätt har Harry lyckats köra förbi. Så nu backar han tillbaka och backar över Michael Malloy också. Irving Wallace har en lite annan beskrivning av det händelseförloppet. Han säger att bilen träffar Michael Malloy på första försöket. Alltså den här hoppen åt sidan skedde aldrig. Och han säger att farten var 70 km i timmen.
Mm.
Men Michael Malloy är alltså påkörd och överkörd. Nu är mordkarren helt säkra på att Michael är död. Men nu har folk börjat märka det här. Så nu måste de dra. Det kommer också en bil. Så de hoppar in i bilen, kör därifrån. Nästa dag sitter mordkartellen på lönnkrogen och tittar skräckslagna mot dörren. Hela förmiddagen går. Ingen Michael Malloy. Hela eftermiddagen går, hela kvällen. Men Michael Malloy kommer inte till lönnkrogen. Mordkartellen köper tidningarna. Och läser desperat efter någon notis om en bilolycka. Men det står ingenting i tidningarna om någon bilolycka. Det blir nästa dag, alltså 2 dagar efter mordförsök nummer 9. Och nu börjar mordkartellen bli säkra på att Michael Malloy faktiskt är död. Och kom ihåg, det var ju Josef, bartendern, som stod på livförsäkringen.
Ja.
Så nu måste Josef försöka låtsas vara då Nicholas Mallorys bror. Han måste ringa bårhus och sjukhus i ett försök att hitta sin saknade bror. Han ringer till Bårhus, han ringer till sjukhusen. Men de har ingen information om någon bilolycka. Fortfarande har tidningen ingenting om någon bilolycka. Och då kan de inte få ut några försäkringspengar. Det går ytterligare några dagar. Ingen Michael Malloy. Och inget sätt att få ut försäkringspengar. Så Frank börjar förbereda ett till mord. Han ska döda någon annan alkis, vem som helst. Och sen överlämna den personen som Nicholas Mallory för att få ut försäkringspengarna.
Okej. Och det kom man inte på typ efter tredje, fjärde mordförsöket att den planen verkar bättre på någon som verkar vara totalt odödlig?
Det känns ju som att mordkartellen har blivit väldigt envisa. Att de ska ha ihjäl Michael Malloy. Här går källorna isär igen, för efter 5 dagar eller 3 veckor så arbetar de fortfarande på att hitta en ny alkis. De sitter på lönnkrogen och då öppnas dörren och inkliver Michael Malloy.
Ja! Ja!
Han är uppenbarligen mörbultad. Han är omplåstrad. Och han ser ut och mår lite sämre än vanligt. Mordkartellen tittar skräckslagna på honom. Michael tittar tillbaka och säger: jag är så sugen på en sup.
Ja.
Han får en sup. Och så säger han att han har en historia att berätta. Mordkartellen är väldigt intresserad att höra vad han har att säga. Han säger att han inte kommer ihåg allting, men han kommer ihåg smaken av whisky, den kalla nattluften och ett bländande ljus. Och sen blev allting kolsvart. Den nästa sak han minns är att han vaknade i en varm säng på Fordham Hospital. Han hade ett brutet nyckelben, medan en annan källa säger att han hade en spricka i skallbenet och en bruten skuldra.
Mm.
Men alla källorna är eniga om att Michael lämnade sjukhuset i förtid för att han var så sugen på en sup. Och sen kan raka vägen till lönnkrogen.
Ja. Till sina äkta vänner. Och enda vänner.
Det han inte kommer ihåg är att bara några minuter efter att mordkartellen körde därifrån så kom en polisman förbi, hittade Michael och ringde för en ambulans.
Undrar om det var samma polis som hittade han halvnaken medvetslös i kylan.
New York-polisen är ju en av de största polisorganisationer i världen, så att det var förmodligen inte samma
polis.
Okej då,
men jag tycker bara att till historien skulle det ju vara saftigt om det var samma polisman.
Ja, det skulle vara jätteroligt. Enligt källorna då, så ville Michael inte tillbaka till lönnkrogen.
Nej.
Bara för att han var törstig. Utan han hade ju varit med om någonting traumatiskt. Så han ville gå till sina enda vänner i världen.
Nej. Hjärtat. Alltså jag har sån sympati och emotionella band till Michael.
Det finns även uppgifter om att han hade en mycket starkare livsvilja än tidigare. Så att han tillfrisknade, påstod han själv. För att han mådde så bra, för att han äntligen hade några vänner.
Det här är så sorgligt.
Och dessutom fanns förstås den här känslan. Han har varit med om någonting helt galet. Och då vill man ju berätta det för sina kompisar.
Ja, självklart.
Och anledningen då att Josef inte kunde hitta honom på sjukhusen var att Michael var ju medslös och de visste inte vad han hette. Så de hade bara skrivit något namn.
Mm.
Det var kanske så man gjorde. Att han låg inne som något slumpmässigt namn. Jag kan ju tänka mig att Josef borde ha sökt på John Doe eller något sånt här, men
varför just John Doe?
Det är ju ett namn som man i USA brukar kalla en person som man inte vet vad de heter.
Okej, du som John Smith.
Ja, John Doe och Jane Doe, om det är en kvinna.
Ja.
Den 7 februari hittas en blodig skadad man på Austin Place i södra Bronx. Den här mannen har en legitimation på sig som säger att han heter Nicholas Mallory.
Nej.
Han lever.
Ja.
Och det visar sig vara den 31-årige Joseph Patrick Murray som nyligen har blivit arbetslös och hemlös.
Nej, De tog han.
Ja, så det verkar ju som att det faktiskt genomfördes ett mordförsök på någon annan.
Men stopp, stopp. Nu hänger inte jag med här.
Nej.
Okej, nu tar vi det från början. Vilket datum var det som det hittas än?
Den 7 februari.
Mm, och då är det alltså efter det här har hänt?
Ja, det är medan de väntar på...
Okej, medan de väntar Michael. På Michael så händer det här. De hittar alltså en skadad person som har ett ID-kort eller en ID-handling på sig som är Niklas då, som är så. Och det här är ju då Josef själv som har lagt sig ner och är skadad. Ja. Eller har de försökt att, alltså går gänget nu in på varandra och försöker ha ihjäl varandra?
Vi får se om det blir tydligare.
Ja, mm.
Josef kan berätta att han drack sig full i en lönnkrog på kvällen den 7 februari. Och sen var det någon som erbjöd honom skjuts hem. Det var en taxichaufför, men han ville inte ha betalt. Det satt två andra män i taxins baksäte. Men Josef visste namnet på taxichauffören, för han hade sett honom förut. Och han hette Harry Green.
Mm.
Medlemmen i mordkartellen. Tidningarna uppger att en man såg Josef bli påkörd av en taxi och skrev ner registreringsnumret. Och den taxin tillhörde Harry Green. På legitimationen med namnet Nicholas Mallory, som hittas i Josefs rockficka, och det är ju inte hans legitimation. Där står det även att den närmast anhörige är Frank.
Mm.
Josef överlevde. Han fick inre skador, brutna revben och en bruten vänster axel.
Ja, han har blivit påkörd då.
Ja, men här finns det ju många oegentligheter. Alltså folk har sett vilken taxi det var.
Mm.
Och Franks namn står på legitimationen.
Ja.
Så det här är ju ett spår som polisen skulle kunna följa. För att sätta dit mordkartellen. Så de har alltså försökt döda Josef och misslyckas där också.
Men Josef är ju en...
av... Är det en annan Josef?
Men han hette ju Murray. Du sa att han hette Murray, det var därför jag blev så himla...
Ja. Vad heter han precis samma sak?
I så fall heter han det, för att Josef Murray är ju den Josef som behövde stå i baren hela tiden.
Det här är ju jättemärkligt.
Det här är jättemärkligt.
Ja.
Men okej, okay, han heter samma sak, men det är inte barkillen alltså. De har inte försökt ta
hjälp. Nej, de har inte samma ålder heller.
Nej.
Så det måste vara en annan Josef Murray. Nu är ju Murray ett jättevanligt namn i New York.
Okay.
Och även Josef. Mm. Så förmodligen en helt annan person med exakt samma namn.
Mm.
Så Josef överlever och är under vård på Lincoln Hospital. Men det här vet inte mordkartellen om heller.
Nej.
Att det har hänt. Alltså att det har misslyckats. Ja. De väntar ju på att de ska få dödsbesked. Men det får de inte. Och nu kommer månadsavgiften på försäkringen närmare igen. Mordkartellen måste komma på plan nummer 10. Och jag vill inflika att i Irving Wallis bok så säger han att det här är plan nummer 29.
Oj!
Men jag har inte kunnat hitta vad de andra 20 mordförsöken skulle bestå av.
Nej.
Så kanske räknar han flera förgiftningsförsök som flera... Alltså ja. Flera förgiftningsförsök med träsprit som flera mordförsök.
Mm.
Men det har inte jag gjort. Så nu är vi framme med mordförsök nummer 10. Tuffy Tony tycker att en bra idé vore att skjuta Michael Malloy i huvudet med en pistol. Men det får han inte göra, för det är ingen olycka. Mordkartellen överväger nu att anlita en yrkesmördare för att fixa en olycka som dödar Michael. Men det är alldeles för dyrt. Mordförsök nummer 10 ska ske onsdagen den 22 februari. Hela planen att mörda Michael Malloy har nu alltså pågått 7 månader.
Alltså det här är som en liten true crime-version av Jönssonligan.
Det har ju vissa drag av Jönssonligan. Även om jag tror att Charles Ingvar Jönsson, Sickan, skulle lyckas döda Michael Malloy.
Det finns ju en Harry med också.
Planen nu att använda gas.
Oj!
Michael får jättemycket sprit. Och sen blir han full nog för att inte förstå vad som händer. Då tar gänget med honom till ett rum som de har hyrt i ett gammalt pensionat på 168 gatan. Det är mindre än 2 kilometer från lönnkrogen. Det här huset har belysning som drivs av gas. Vilket jag är glad att man inte har längre.
Mm.
De lägger Michael medslös på sängen. Och sen tar de ett gummirör från en gaslampa. stoppar in det i Michaels mun. Och så binder de en handduk hårt runt hans huvud för att röret inte ska falla ur. Och sen sätter de på gasen. Det här är alltså kolmonoxid som kommer in. Hur det nu kan driva lampor.
Men alltså de fortsätter på Michael. Det var, Josef har de gett upp.
Ja, de vet ju inte om vad som händer med honom.
Mm. Som jag förstår. De bara, okej, vi kör det här men vi fortsätter med Michael.
Det är alltså kolmonoxid som flödar in i Michael och trycks ut i hans kropp.
Och det är samma sak med bilar och sånt, va? Kan man få
det här är det man kan gasa ihjäl sig själv med bilen. Jag pratade om det i Arthur Nebe-avsnitten i Massmördarpodden, två av mina favoritavsnitt. Avsnitt 94 och 95 av Massmördarpodden.
Mm.
När en ambitiös polis i Nazi-Tyskland bara vill göra karriär men råkar döda 200 000 människor.
Mm. Den lilla missen.
En sak som drabbar Arthur Nebe vid ett tillfälle att han somnar jätteberusad i sitt garage utan att stänga av motorn. Och blir nästan kolmonoxidförgiftad. Och det här ska då vara en av anledningarna att nazisterna började använda gas för att döda folk. Så kolmonoxid är en giftig gas som man inte kan se, smaka eller lukta. Det går alltså inte att upptäcka den. Och det är en biprodukt då, när man bränner fossila bränslen. Så därför finns den i gasen för lamporna. Och det är ju bara farligt om man befinner sig i ett slutet utrymme. Symptom på det här är ju då en allmän sjukdomskänsla, irritabilitet, förvirring, huvudvärk, svindel, illamående, andnöd, kramper och att läppar och kinder blir tydligt röda. Sen blir man medvetslös och sen dör man om man inte för sig säkerhet. Hur ska Michael Malloy överleva det här?
Ja, alltså jag är så orolig nu att han kommer att dö.
Det är kolmonoxid som till sist dödar Michael Malloy.
Nej! Nej, fan. Det här var ju...
Jag grävde här efter att hitta de andra 20 mordförsöken. Mm. Eftersom Irving Welles säger 30. Det är möjligt att ett försök involverade maskingevär. Fast hur det skulle se ut som en olycka förstår jag inte.
Nej.
Och att de försökte slå honom jättehårt i huvudet en gång. Men jag vet ingenting mer om det. Men nu är alltså Michael Malloy död. Det tog 20 minuter för honom att dö.
Men i och med att han var medvetslös så var han inte... Han kände ju ingenting i alla fall.
Nej, förmodligen upplevde han ingen som helst smärta.
Nej.
Mordkartellen begraver Michael Malloy snabbt. Och Frank kontaktar en vän som han har via begravningsentreprenörjobbet. En Dr. Frank Mansella. Och Frank Mansella går med på att lämna in falskt dödsintyg på en Nicholas Mallory. Och för det här besväret får Dr. Frank $100 av mordkartellen. Så nu har väldigt ont om pengar.
Mm.
Dr. Frank Mansella skriver även ett dokument som säger att Nicholas Mallory besökte hans klinik i Harlem 2 gånger innan han dog. Och då klagar han över kramp. Och det anger doktorn som bidragande dödsorsak jämta akut luftrörskatarr. Så är alltså Michael Malloy begravd och det finns ett falskt dödsintyg på Nicholas Mallory. Med den här falska dödsattesten får Frank ut $800 från Metropolitan Life Insurance Company. Det är ungefär strax över 150 000 kronor då. Det var ju den stora försäkringen. Som en sista förelämpning har Frank med sig en check på $400 som han visar upp för försäkringsbolaget. Han säger att det är pengarna som han ska använda till sin kära väns begravning. Eller sin brors begravning, då, beroende på vilken källa man lyssnar på. Men i verkligheten kostade begravningen bara $10 för kistan och sen $12 för graven, så $22 totalt.
Och han säger då att $400 ska han lägga på begravningen.
Ja, förmodligen för att göra gott intryck på försäkringsbolaget. Kroppen balsamerades inte heller som man brukade göra i New York på den här tiden. Pengarna delas upp. Och Joseph och Tony går tillsammans iväg och köper sig varsin ny kostym. För pengarna som de fått genom att mörda Michael Malloy. Och sen börjar de räkna efter vad allt det här har kostat. De har alltså betalat försäkringsbolagen. De har betalat för jättemycket alkohol, de har betalat för träsprit, sardiner, terpentin, hästliniment, råttgift.
Ostron. Arsenik.
När de räknar ihop alla kvitton då och utlägg som har bokförts i de hemliga böckerna så upptäcker de att de har bränt $1,875. Men de fick bara ut $800 på försäkringen. Och sen fick de betala $22 för begravningen också. Så nu ligger de $900 back. Men det finns ju två försäkringar till hos Prudential. Så Frank åker dit för att hämta in pengar från de andra två livförsäkringarna. Och då kommer de äntligen att gå plus. En anställd på försäkringsbolaget säger att ja, men vi kan betala ut den här försäkringen, men då måste vi se kroppen. Frank svarar då att kroppen är redan begravd. Det är lite oklart vad som händer där. Men de får inte ut försäkringspengarna.
Ja.
Så nu ligger de alltså... De ligger $1,100 back.
$1,100 back.
Jag räknade fel när jag sa förra gången. En källa säger att försäkringsbolaget ringer polisen här. För att Frank är så skum.
Bra, bra.
En annan källa säger att Prudential gör en utredning om den här Nicholas Mallory. Och hans bror då, som ska heta Joseph Mallory. Och upptäcker att ingen av dem är verkliga personer. Och att de sen ringer polisen.
Mm.
Polisen som fortfarande på att undersöka mordförsöket på den stackars hemlösa och arbetslösa Joseph.
Mm.
Dessutom är alldeles för många personer som känner till det. Det visar sig att flera i mordkartellen har ju pratat med sina vänner i sin tur. Så det finns massor av folk som känner till att Michael Malloy skulle dö.
Ja, och alla vittnen som såg dem köra på Michael. Men alltså...
Ja, det verkar inte som att det kom fram något vittne där.
Nej.
Från det. Det var bara från det andra. Från påkörningsförsöket på Joseph. Och sen börjar en legend spridas. Om mannen som inte kunde dö. Om alla mordförsök på Michael Malloy.
Mm.
Så folk sitter på lögnkrogen i New York och berättar historien om hur den här mordkartellen försökte döda Michael Malloy. Men han bara vägrade dö. Och till slut når historierna polisen. Polisen tycker att den här historien låter helt osannolik. Varför skulle Michael Malloy kunna överleva så många mordförsök? Men till slut blir uppmärksamheten för stor. Och så var det där försäkringsbolaget och den andra konstiga påkörningen. Så distriktsåklagaren Samuel Foley startar en utredning. Och det här visar sig inte vara jättesvårt att spåra de här uppgifterna. Dessutom börjar medlemmarna i mordkartellen bråka om hur pengarna ska fördelas. För att det finns inga pengar. Det har gått back. Vem ska betala för allt det här? Alla vill ha pengar av varandra. Utredningen hittar graven, Nicholas Mallorys grav, och gräver upp den. Det här händer i maj 1933. Då har alltså Michael legat i graven i 3 månader. Och mordkartellen har jättestor otur här. För kriminalteknik och toxikologi, alltså kunskap om förgiftningar, är jättepopulärt i New York på 30-talet. Det går framåt med stormsteg. Och därför kan kroppen undersökas.
Oj, oj, oj.
Fast den är 3 månader gammal. Ja. Det har ju också varit ganska kallt under stora delar av perioden. Obducenten blir en doktor Hochman. Och han fastställer dödsorsaken den 11 maj till kvävning via kolmonoxid.
Mm.
Otroligt skickligt av doktor Hochman.
Hittar de spår av kolmonoxid då?
Ja. Frank var ju begravningsentreprenör. Och han struntade i att balsamera kroppen. Men i den här balsameringsprocessen som man använde på 30-talet så skulle alla spåren av kolmonoxidförgiftning ha försvunnit.
Mm.
På grund av balsameringen. Mm. Men de orkade aldrig göra det.
Nej.
Så därför finns spåren kvar.
Det är dumt att vara snål. Kan kosta mer i slutändan. Och det gjorde det för de här grabbarna.
Polisen tittar på obduktionsrapporten. Och sen tittar de på dödsattesten, där det ju står någonting helt annat. Så då åker polisen till Dr. Frank Mansella, som skrev dödsattesten.
Men du, stopp, stopp. Nu fick jag en... Det står ju... Det var ju barkillen som skulle stå som arvtagare då, eller man ska säga, närmast anhörig. Han heter Joseph Murray. Och den här andra heter Joseph Murray. Som de hade försökt då. Det blir så här liksom... Närmast anhörig är en kille som heter likadant. Bara det är ju skumt.
Ja, han heter Joseph Mallory då när han var närmast anhörig.
Jaha, de bytte namn på honom.
Det finns så mycket konstigheter här. Så hur ska de någonsin ha lyckats?
Mm.
Men Dr. Frank Mansello blir ju jätterädd när polisen kommer och berättar omedelbart allt han vet. Polisen får tag på Harry Green för att han var identifierad i påkörningen på Joseph Murray.
Mm.
Han berättar också allt han vet. Han golar ner mordkartellen helt. Harry säger också att han är missnöjd med att han inte fick mer av försäkringspengarna när han ändå var den som körde taxin. Både Dr. Frank Mansella och Harry Green får erbjudan om att göra en överenskommelse med åklagaren.
Aha.
Ifall de vittnar mot de andra.
Mm. Och då var det alltså den, det var doktorn där som hade gett läkarintyget.
Ja, han har ju bara tagit emot pengar för att skriva falsk dödsattest.
Och sen vem var den andra?
Taxichauffören, Harry Green. I samband med utredningen så vänder polisen på lite grejer som de inte har tittat på tidigare riktigt. Och då hittar de den här kvinnan som Frank dödade. Och upptäcker att hon dog under mystiska omständigheter. Så nu börjar de utreda det också.
Det är lite Mulleraktigt där. Möller, Johanna Möller.
Ja.
Alltså att de gräver och tittar på försäkringspengar.
Hela den här utredningen går jättefort. Det är alltså dagen efter obduktionen så grips Tony, Frank och Daniel. Och de grips misstänkta för mord. Och det här är på 30-talet New York. Och då är dödsstraff en väldig realitet. Idag är det i princip omöjligt att bli avrättad i New York State. Men det var inte på 30-talet.
Då tycker jag de ska ha dödsstraff med samma. Med arsenik, en ska få dödsstraff med hästsalva. En ska få spikmacka. Nej, men alltså,
Vilket hade du valt?
Jag har ju aldrig testat ostron som där. det vill jag göra någon gång i mitt liv, så att ostronen tror jag.
Det är väldigt lätt att gripa Daniel, för han var redan gripen för rån och misshandel i ett annat sammanhang.
Jaha, så oskyldig var han.
Så fruktförsäljaren och trebarnspappan ägnar sig ändå åt rån och misshandel.
Ja, men han var inte med på planerna från början.
Nej.
Vad hade du valt? Alltså vi tänker så här, arsenik, träsprit, bli påkörd, bli överkörd, bli... Oh, vad är det mer nu då?
Bilen måste ju ändå vara ganska plötsligt och snabbt. Man borde ju dö det direkt. Men det gjorde ju inte Michael Malloy.
Nej, men bilen känns ju ändå som det gör lite ont.
Ja, arseniken då kanske. Det gör säkert ont också.
Ja, det känns lite ont.
Vad skulle du ha valt som lyssnar?
Sardinmackan, men jag gillar inte sardiner.
Maila simwaypodcast@gmail.com så tar vi med dig lyssnarhistorier.
Ja.
Hur skulle du vilja dött om du var Michael Malloy?
Men man vill ju ha en förklaring också, så att utvärdera.
En person som inte grips är Tuffy Tony. Alltså? Han som ville skjuta Michael Malloy i huvudet. Han har nämligen blivit mördad i en helt orelaterad historia.
Men skjuten i huvudet?
Det vet jag faktiskt inte. Men en person har gripits för det mordet. Och det är nämligen bartendern Josef. Så han sitter gripen för mord på Tuffy Tony. Men då förhandlar han med åklagaren och säger att han vet massor om mordet på Michael Malloy. Så bartendern Josef lyckas få ner sin mordanklagelse till dråp. Mot att han vittnar mot hela mordkartellen och berättar hela historien. Så nu är, och han är den som är mest insatt som nu väljer att berätta.
Ja.
Så utredningen fortsätter. Rättegången är på gång. Men den 14 maj 33 avslöjar distriktsåklagaren en uppseendeväckande och läskig twist i historien. Han kan nämligen berätta allting om Tonys tidigare mordkomplott, den här mot kvinnan som kanske var Mabel Carlson. Det var inte jättesvårt att förstå att det här var ett mord och att det var Tony som låg bakom. Eftersom lägenheten där hon hittades låg vägg i vägg med lönnkrogen. Och vid det tillfället när hon dog så var hyresgästen i lägenheten var Tony.
Ja.
Den officiella dödsorsaken för kvinnan var lunginflammation med akut och kronisk alkoholism. Det har då distriktsåklagaren rivit upp nu. Och han hävdar att det här är också ett mord. Tony förhörs angående det. Och han säger att Mabel var en stamgäst på hans lönnkrog. Men att han bara hade varit snäll mot henne och låtit henne sova över hos honom. För att hon var så fattig. Det gör distriktsåklagaren ännu mer misstänksam, så han går till Metropolitan Life Insurance Company och letar efter fler liknande fall. Och då hittar han 6 personer som har bott i Bronx och försvunnit i mer än 2 år.
Mm-hmm.
Men det verkar inte ha med det här att göra.
Nej.
Så Tony är inte en seriemördare.
Ja.
Tror vi.
Eller ja, det är ju bra såklart. Jag vet inte varför jag lät besviken. Men...
Till slut är alltså Tony Marino, Daniel Kreisberg, Frank Pasqua, Joseph Murray och Harry Green som sitter där i rättssalen i oktober 1933 i Bronx County Courthouse. De har valt att använda försvarstaktiken tillfällig sinnesförvirring.
Jaha, jag tror de skulle skylla på varandra. Och...
Nej, Tonys försvarsadvokat tar in en läkare som vittnar om att Tony föll när han var liten och att han också har syfilis. Och det har gjort honom abnormal.
Nej, men vänta lite nu. Syfilis är väl en könssjukdom?
Ja, det har Tony haft länge.
Ja, det förvånar mig inte. Men vad har det med hans sinnestillstånd?
Syfilis kan påverka hjärnan.
Ja, okej, ja.
Distriktsåklagaren tar in en neurolog som konstaterar att Tony bara låtsas.
Är det allmänt att man vet om att syfilis påverkar hjärnan?
Jag tror det.
Okej.
Så den här sinnesförvirringsförsvaret funkar väl dåligt. Så alla de åtalade byter taktik och börjar skylla på varandra.
Ja, där kom den.
Och på vittnena. Och på alla möjliga. Alla andra har mördat Michael Malloy, men inte de. Joseph Murphy hette ju bartendern.
Ja.
Och offret hette Joseph Murray.
Oh.
Det förklarar hela. Joseph Murphy säger att det var Daniel Kreisberg som gasade ihjäl Michael Malloy. Och Joseph var så, han ville inte att Daniel skulle göra det, men Daniel bara gjorde det. Daniel Kreisberg säger att det var Joseph Murphy som gasade ihjäl Michael Malloy.
De skyller på varandra?
Ja. Franks försvarsadvokat säger att Frank inte var inblandad överhuvudtaget. Han var bara begravningsentreprenören. Det var hans jobb. Det var därför han var inblandad i begravningen. Det här går inte jättebra, men till slut kommer de på en ny taktik. Alla skyller på Tuffe Tony. Han är ju död. De säger att det var han som hotade dem och tvingade dem att genomföra alla mordförsök. Ofta med en pistol som han skulle skjuta dem i huvudet med. Det här fungerar inte heller jättebra. Det finns källor som säger att Tuffe Tony blev mördad av Joseph Murphy för att han ville ha för mycket av försäkringspengarna. Så att det hade med det här att göra. Och samma källa säger att det var just mordet på Tuffe Tony som uppmärksammade polisen om att det var något konstigt.
Mm.
Att det var det som ledde till att det här blev utrett.
Men det var Tuffe Tony som hela tiden ville skjuta huvudet på.
Ja. En som inte blev åtalad var Joseph Maglione. Han hade nämligen också bytt sida och vittnat mot de andra.
Just makaronen, va?
Ja. Ingen i rättssalen tror att det är Tuffe Tony som ligger bakom och att de andra är oskyldiga. Doktorn som skrev dödsattesten och taxichauffören Harry Green vittnar vid domstolen. Och även John McNally och James Salone, det var de 2 sista medlemmarna i karellen, de har också bytt sida och vittnar för åklagarsidan. De säger att de blev ombedda att köra på Michael Malloy av Harry Green, men de vägrade. Harry Green vittnar också för åklagarsidan och säger att han faktiskt bad dem göra det, men sen gjorde han det själv. Men han har ju vittnat mot de andra, så att han går också säker från dödsstraffet. Det hela slutar med att doktorn Frank Mansella döms för att inte ha rapporterat en misstänkt död.
Mm.
När han skrev den falska dödsattesten, men straffet är inte noterat, så det är förmodligen extremt lindrigt. Harry Green, som ju faktiskt körde på Michael Malloy, får fängelse i 5-10 år.
Det var också rätt lindrigt med tanke på hur många mordförsök.
En annan, ja, Harry Green var ju egentligen bara inblandad i taximordförsöket på riktigt. Ja. En annan källa säger att han fick livstidsfängelse. Hans överenskommelse med åklagarsidan gjorde att han inte kunde dömas till döden. Det är tidigt på morgonen den 19 oktober 1933 när domen faller mot Frank Pasqua, Tony Marino, Daniel Kreisberg och Joseph Murphy. Allihop är skyldiga till mord. En reporter skriver den dagen, citat: "Kanske stod Michael Malloys spöke där i domstolsbyggnaden och skrattade."
Det slutcitat.
Distriktsåklagaren uttalar sig i media och säger att han inte vill ge intryck av att vara skadeglad efter de här domarna. Men juryn har gjort ett jättebra jobb och, citat, "än en gång har en bronxjury upprätthållit det lokala ryktet för sunt förnuft och mod." Slutcitat. Han säger att han är nöjd med domen. Och det är förstås alla mordåtalade blev dömda. Han säger också att det var ett väldigt grymt mord. Och det hade inget annat motiv än stenkall girighet. När domen läses upp stirrar Tony argt på alla. Daniel svajar till som att han ska falla. Men han lyckas hålla sig på benen. Frank står och skakar. Medan Josef står till synes oberörd. Och så har Josef agerat under hela rättegången. Så han håller sitt pokerface där. Straffet bestäms till döden genom avrättning i den elektriska stolen.
Mm.
Alla fyra körs till Sing Sing, det berömda fängelset i New York. På vägen dit sjunger Tony, Frank, Daniel och Josef sånger i fängelsebussen. Bland annat Jelly Roll Martons hit My Gal Sal.
Men alltså, what? Nog för de ska till Sing Sing, men alltså, varför sjunger de?
Ja, vem vet vad man tänker i den situationen. Ja,
kanske är ett sätt att lugna sig själv.
Daniel hinner även säga till reportern när hon kommer fram till Sing Sing att det här är en vacker dag för vissa.
Mm.
8 månader efter rättegången har Tony, Daniel och Frank sin dejt med Old Sparky, den elektriska stolen. Och där blir alla tre avrättade. Tony är då 28 år gammal, gift och har ett barn. Daniel är 29 år, gift och har 3 barn. Och Frank, han inte hunnit få några barn, han gifte sig nyligen. Vi har inga uppgifter om avrättningen förutom en källa som säger, citat, "alla dog vid första försöket." Slutcitat.
Det är skillnad från Michael.
Men det är en kvar. Det är bartenden Joseph Murphy.
Mm.
Han skulle också avrättats här. Men han är inte med.
Ja, han var väldigt lugn också vid.
Mm.
Vad berodde det på?
2 timmar innan avrättningen hände nämligen något väldigt oväntat. Guvernören i New York, alltså den högsta makthavaren i hela delstaten, Michael William Bray, benådade honom.
Varför?
Han benådade Joseph Murphy på grund av ny bevisning som hade kommit in i sista sekunden.
Mm-hmm.
Det var ett läkarintyg. Från 1933, alltså helt färskt. Och från själva tiden då allting hände. Den läkare sa att Joseph var mentalt obalanserad. Men benådningen var inte total, utan han skulle få göra fler psykiatriska tester. För att se om han verkligen var mentalt obalanserad och därför då inte kunde förstå effekten av det han gjorde.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
a section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Efter testerna så bestäms det att rättegången behöver inte tas om. Och benådningen var felaktig. Så den 5 juli 1934, en knapp månad efter de andra, hamnar även Josef i elektriska stolen. Och när han dör är Josef Murphy 28 år, föräldralös, utstött av sin familj och ogift. Hela det här fallet blir en nyhet i hela USA. Alla är jätteintresserade av den här konstiga historien. Distriktsåklagaren Samuel Foley blir känd, men han blir ännu mer känd nästa år. För då är han nämligen åklagaren som åtalar Richard Hauptmann. Och Richard Hauptmann var alltså den som blev åtalad för att ha kidnappat paret Lindberghs baby. Och det är ett betydligt mer uppmärksammat kriminalfall.
Mm.
Samuel Foley blev senare domare och gjorde ett extremt bra jobb. Blev jätteberömd i Bronx. Och när han dog 1951 så var det 10 000 personer som hedrade honom längs gatorna i Bronx. Men det som lever vidare i historien om Mike den odödlige, Iron Mike, mannen som inte kunde dö.
Mannen med 9 liv. Eller nästan 10, va? Hur många mordförsök var det egentligen?
Ja, det var ju 30 enligt Irving Wallace. Vi hittade 10.
Ja, men då är det ju mannen med 10 liv. Eller var det
mordförsök? Han hade 9 liv och dog på det 10.
Ja. Så att det var 9 mordförsök och 1 mord. Och hur många av de här grabbarna var det som avrättades? Det måste ha varit
4.
4.
Och det var ju de 4 drivande.
Mm.
Det görs pjäser, det skrivs romaner, det görs musik. Och det här är definitivt en del av New Yorks kulturhistoria. Fallet sticker ut av en annan anledning. Och det var just kriminaltekniken. Det här var första gången en rättsläkare från New York City Medical Examiner's Office användes för att lösa ett fall på det här sättet.
Mm.
Så att det är kriminaltekniskt viktigt också.
Ja, men även i Sverige så hände det väl saker på 30-talet. Kanske mer åt 50-talet i och för sig, men jag tänker på...
Ja, men det var ju mycket efter kriget.
Mm.
Så New York låg förmodligen före.
Mm.
Det sista som händer är att man gräver upp. Eller man ger Michael Malloy en ny grav.
Mm.
Han är begravd på Ferncliff Cemetery i Hartsdale i New York. Men det fanns ingen anhörig som ville bekosta det. Så där ligger han än idag i en kista som kostade $10 i en grav utan gravsten. Och hans namn står inte på graven.
Ja, det blev sorgligt till slut.
Ja, man önskar att han hade överlevt.
Ja, ja, då hade det varit en otroligt spektakulär historia. Fast det är det ju oavsett. Nej, men ja, vad tror du då? Vad var det egentligen som hände här? Är det bara ryktesspridning som har gjort att det har varit så här många mordförsök på honom?
Ja, man undrar om det kanske kan finnas någonting i att så många vittnade mot varandra så att de kryddade historien så att det blev ännu värre. Men någonstans måste ju finnas en kärna av sanning eftersom det blev så berömt.
Ja, men jag tänker om det kanske var 3 mordförsök.
Ja, några låter ju helt osannolika som arseniket. Hur överlevde han det?
Supa ihjäl sig, alltså den första tanken, den skulle man ändå kunna tänka att de var lite blåögda och tänkte att det här löser vi.
Och sen kanske träspriten med hjälp av den vanliga spriten på något sätt.
Eventuellt, men jag tänker även att, ja. Men sen någonting som vi vet hände var ju bilolyckan, för där har ju ändå sjukhuset vittnat om.
Ja, och den vet vi ju hur han överlevde också.
Ja. Men nej, det vet vi ju inte. Alltså, hur kan man bli överleva av att bli påkörd?
Jo, men det, man kan ju ha tur. Jag tror att folk överlever att bli påkörda hela tiden. Det beror väl på hur man landar, hur man träffas. Sen är det 80 km i timmen i förmodligen överdrivet då.
Han hade ju väldigt mycket sprit i kroppen, så att han var ju väldigt mjuk.
Ja, det fanns någon så här berömd bilolycka i Stockholm när en person lyckades jätteberusat köra av en bro mellan Gullmarsplan och Söder och landa på bron under. Och personen i fråga var så berusad att han eller hon var helt avslappnad.
Aha.
Och bilen landade på bron 10 meter ner. Men personen tog ingen skada. Inga allvarliga skador. Så det var lite Michael Malloy gör det.
Ja. Ja, det kan vara förklaringen där. Och snabb hjälp.
Ja.
Det där med att han frusen, men ja, det skulle också kunna vara att han har haft tur. Men ja, även gas, det sista var ju gas, men de testade väl med lite gas innan också, fast inte gas, utan det var mer... Men det kanske de inte gjorde.
Nej, ingen gas.
Men det var ju vad heter det nu igen?
Terpentin.
Terpentiner testade de ju också. Alltså allting.
Ja, att han överlevde terpentinen framstår ju som ett mysterium.
Mm, och arseniken, och ja, klart man kan väl äta lite spik. Och...
Kan man verkligen?
Nej, det kan man.
Och en
man.
Hel konservburk.
Men om de var riktigt... Alltså han finhackade ju de här riktigt noga.
Han kanske var för noga.
Han var nog kanske för noga. Så att, ja.
Men det var historien om Michael Malloy. Och den har jag väntat länge på att berätta.
Ja, det här var verkligen en fascinerande historia. Sorglig, men också lite rolig får jag säga. Om man har mörk humor, som vi har.
Och det visar återigen det här gamla... visdomen att vad gör mördare för misstag?
Mm.
De mördar människor.
Ja.
Det känns ju som att om mordkartan har lagt all den här energin på att...
Bygga upp en verksamhet.
Ja, bygga upp en verksamhet, skaffa sig ett jobb.
Mm.
Så hade det förmodligen gått bättre för dem.
Ja. Och jag tycker att det är ju extra bra att de gick back så himla mycket.
Ja, det var ju lite ironiskt.
Mm. Skärptes försäkrings... alltså skärptes livförsäkringar och sånt, hur man skriver på det och sånt efter det här fallet, med tanke på att det blev så stort?
Jag tror inte det påverkas jättemycket.
Nej.
Jag vet att på slutet på 1800-talet i Chicago så var det mycket livförsäkringsbedrägerier, bland annat då seriemördaren Bell Gunness och den mycket mer berömde seriemördaren H.H. Holmes.
Mm, just det.
Så jag tror nog försäkringsbranschen var betydligt slugare på 30-talet, och det gick ju inte heller bra här för mordkartellen. Med det andra försäkringsbolaget.
Har du tagit upp de två i seriemördepodden?
Jag har gjort Bell Gunness extremt tidigt i seriemördepodden.
Mm,
bland de första 20 avsnitten.
Ja.
Men H.H. Holmes sparar vi på.
Mm.
Till en kommande sommarspecial. Hoppas jag. Det är väldigt mycket som är myt i det fallet.
Mm.
Jättemycket konstiga historier som inte har någonting med sanningen att göra om H.H. Holmes.
Ja, är det för mytomspunnet så kan du alltid skicka till mördepodden.
Ja, skulle du må va?
Ja. Många dörrar i alla fall i det fallet.
Ja, och mycket jättekonstiga saker i det fallet.
Mm.
Inte en helt vanlig seriemördare.
Yep. Tack så jättemycket Dan, och även tack till Sofia från Krimkalendern som har varit med och skrivit det här manuset, men du har utökat det.
Ja,
mm.
Jag skulle säga att Sofia får cred för 2/3 av manuset.
Mm. Fantastiskt.
Och jag och Irving Wallace får cred för resten. Följ oss på Instagram, Mordapodden. Följ Josefin på Instagram, j.polen.
Följ Dan Hörning. Sök på Dan Hörning.
Följ Nu blir historia och Fenomen podcast på Instagram.
Följ Massmördarpodden som inte finns på Instagram, men följ den på poddapparna och följ... ja...
Jag startade ju faktiskt ett seriemördarpodden Instagram på Podmis inrådan en gång i tiden.
Ja.
För att ingen annan skulle göra det.
Jag vet, du skriver ibland därifrån.
Ja, nu har jag börjat göra det.
Ja.
Men det finns en seriemördarpodden Instagram, den är inte aktiv. Så ni behöver inte följa den.
Nej, men det ser lite roligt ut när seriemördarpodden kommenterar på mördarpodden.
Ja.
Alltså,
lite... Och skaffa så här massmördarpodden Instagram bara för att kunna cross-kommentera.
Ja.
Så här, hej, hur mår du?
Ja, men lite så. Men mördarpodden är ju lite lilla syskon till seriemördarpodden och...
Inte på Instagram, där är mördarpodden störst av alla poddar.
Ja, ja, men jag tänker att den startades ju på grund av att vi skulle ha någon form av... Där vi kunde samla resten av fallen som inte platsade i seriemördarpodden och inte i massmördarpodden. Men sen så började ju du med typ 10 andra poddar också, så här olösta mord. Så att, ja.
Ja, den heter ju inte Mördar i alla fall.
Nej, det heter inte.
Jag var ju ganska säker på att jag ville starta massmördarpodden efter seriemördarpodden. Och jag gjorde det faktiskt innan mördarpodden.
Mm.
Men det fanns bara 2 avsnitt under 1 år.
Mm-hmm.
För det var de avsnitt som gjorde att jag ville göra massmördarpodden.
Mm.
Och de har jag nämnt många gånger här, nämligen Johan Filip Nordlund. Mannen som alldeles själv sköt upp avskaffandet av dödsstraff i Sverige med 20 år. Och med det så kommer det någonting helt annat nästa vecka.
Det gör det. Vi ses i nästa avsnitt.
Kassakake.
Kassakake.
Om man lyssnar på vad vi viskar på slutet baklänges så får man meddelanden från Satan.
Vem var det som sa det? Det
var
han.
Någon på Instagram.
Nej, men det är han som var med på Mördarpodden, eller?
Var det Pärlan?
Nej!
Nej. Han var det Lars-Göran?
Nej! Nej, jag vet ju vad han heter. Varför? Rörmokaren.
Var det en rörmokare på Mördarpodden?
Ja, det läckte ju från taket.
Ja.
Kommer du ihåg, det var ju helt värsta...
Var det han som borrade ut saker från väggen inne på toaletten?
Ja.
Och gav dem till mig?
Ja, arbetsskadad.
Ja.
Ja. Ja.
Det satt en borr i väggen på toaletten på Mördarpodden.
Det var ju helt konstigt. Och så frågade jag ju så här barpersonalen sen, bara, är det här er? Ja.
Mysterier.
Mysterier. Vi ses i nästa avsnitt.